Banden rullar.
I'm running.
Det här ser bra ut. Hur känner du, Alice? Vill du ha en klappa också?
Nej.
Nej.
Fan vad...
Ingen
som... Ja, vad är så jämn eller Alice vill ha en jävla klappa? Per,
nej, men det är så,
kan vi inte klappa för Pers skull?
Sista avsnittet.
Jag räknar på 1, 2, 3, så på 3 klappar vi. 1, 2, 3. Nej, okej, fan.
The real economies are still deteriorating. Unemployment is still rising.
Hela min politiska gärning kommer att ägnas åt att bekämpa klassklyftor.
En kostnadschock som skulle bryta nacken på återhem.
So much smaller that you're actually walking home with less.
Nu kör vi. Hej och välkomna till sista studiecirkelpodden. Idag var det pengar och politik som vanligt och sista studiecirkelpodden. Vi ges ut av Arena Idé och vi som gör studiecirkeln är jag, Alicia Heimersson, som är studiecirkelledare. Men vanligtvis då reporter på Dagens Arena. Med mig har jag som vanligt
Sandro Skocko som är chefsekonom på Arena Idé.
Och författare till boken.
Dessutom.
Och jag, Per Lindberg, som är ekonom på Arena Idé och läsare av boken.
Studiecirkeldeltagaren, ja.
Just det glömmer jag alltid att säga. Och nu är det sista avsnittet. Dels för bokcirkeln och dels för mig.
Ja, vi pratade lite om det här. Hur känns det, killar?
Men det känns, jag började ju det här med att liksom dra den här metaforen om att bli insugen i tvn. Att man har sitt favoritprogram och sen så helt plötsligt så ser du slork liksom. Så står man där i. Och då var frågan då hur, om det var ett helvete eller någon slags välkommen till Pleasantville 50-tals idyll liksom. Men det har varit väldigt trevligt och jag har liksom fått ut. Ja, men tidigare så har jag haft det här problemet att jag ofta stänger av podden för att argumentera själv.
Ja.
För att man liksom vill ha med sin egen resonemang i podden. Det är ett tips till alla poddeltagare. Och ni vill verkligen vara seriösa så kan ni liksom spela in podden, pausa, spela in er själva och sen...
Och klippa in, ja.
Klippa
och
in
sen
er
klippa
själva,
ihop.
Och sen ja, lyssna på det. Men ja. Då, det har inte ja, det jag gjort för jag är inte sjuk i huvudet, men
jag tänkte också det där ligger väldigt nära någonting vi skulle kalla kanske patologiskt, men
ja, lite, så det här är något slags mellanting kan jag säga. Men det, så här behöver jag liksom bara grymta eller räcka upp handen kanske så får jag prata, men det ställer ju annars en lite krav på att man liksom kan färdigställa sitt resonemang och säga att man liksom på något sätt ha något vettigt att säga. Och det, men jag tycker ändå att... Dessutom, i studiecirklar så är det viktigt att läsa boken. Den ständiga konflikten i studiecirklar, tror jag. Är det så?
Ja, det kan
att,
gud,
att det alltid är någon som kommer som inte har läst boken, ja.
Ja. Och sen tycker en massa jappa, saker.
Jappa. Ja,
precis.
Ja, det är jobbigt. Men vet, jag måste säga, jag tycker det har varit en rätt trevlig upplevelse. Inte minst på det sättet att det här är ju så att säga ett normaltema ändå för mig och för oss kanske och sådär, och inte coronarelaterat. Och det känns lite bara som en befrielse idag att prata om någonting som faktiskt inte har med corona att göra.
Ja, verkligen.
Verkligen.
Ja, sista kapitlet, du beskrev ju det, Sandra, när vi pratade om det som nedförsbacke.
I pudersnö,
ja. Nedförsbacke i pudersnö. Jag skulle vilja kalla det så gott som bara politik. Eller i alla fall väldigt lite ekonomi, det här kapitlet. Inga grafer, liksom inget resonemang kring kapitalstock och så vidare. Istället snackar ju du lite om Cambridge Analytica, hur partier hanterar främlingsfientliga partier och Galtanskalan, för att bara nämna några grejer.
Här får jag faktiskt kliva in och rätta dig direkt om jag ska vara helt ärlig. Det är sant att det här är ju det outstanding mest politiska avsnittet, men de två bärande forskningsresultaten här i det här kapitlet som specifikt omnämns, som är Tabellini och Alessina, det är ju en Harvard, det är två amerikanska ekonomer som är verksamma vid Ivy League universitet, nationalekonomer. Så att den har ju fortfarande basen i, så att säga, liksom nationalekonomiska studier och annat, men det drar ju ut väldigt mycket de politiska implikationerna och slutsatserna av vad ska man förstå av de här grejerna.
Men precis, visar väldigt tydligt på när nationalekonomi är vad som blir effekten eller liksom politiken ovanför nationalekonomin.
Mm, precis.
Kapitlet börjar ju med att konstatera att 40 år av konsekvent ojämn fördelningspolitik skapar politiskt missnöje. Där är vi återkommande kommit tillbaka både i studiecirkeln men i de vanliga podden också, där jag gång på gång ställer mig frågan: varför ställer sig inte folk upp och protesterar? Och då visar du ju jättesnyggt på att det gör de. Men att fina välordnade modeller säger ju då att när för mycket ojämlikhet byggs upp så kommer pendeln att svänga och folk kommer rösta på partier som för en mer keynesiansk politik eller en omfördelningspolitik som inte främst gynnar de absolut rikaste. Ja, för att sedan då när det varit för mycket solidaritet och transfereringar så svänger pendeln igen och folk röstar återigen på höger. Det här är ju teorin då. Men nu har ju en tredje spelare intagit scenen och som helt sätter det här resonemanget ur spel. Nämligen de främlingsfientliga och populistiska partierna. Och det som då händer är ju att istället för att pendeln svänger tillbaka till en mer omfördelning efter en period av att de rika blivit rikare, det är att pendeln hoppar ur sin bana och går mot ett missnöjesparti istället. Och ett sätt att få pendeln att hoppa ur sin bana, att inte gå då tillbaka till en mer omfördelande politik, är att man skapar bilden av att omfördelningen går till människor som är oförtjänta av det. Det partiet gör att sprida bilden av den politiskt drivna och marknadsdrivna ojämlikheten, att den har orsakats av invandring. Och då går du igenom de strategier som andra partier har för att hantera främlingsfientliga partier och hur de ska bemötas. Isolering, ta debatten, samarbeta och det kanske vanligaste då, att överta de främlingsfientligas retorik. Men du ger också ett förslag på en annan lösning. Det tror jag vi kommer prata mer om i podden. En annan grej vi också kommer prata mer om är ju vad i liksom tidsandan som gör att de främlingsfientliga partierna har fått fotfäste och växer. För just tiden vi lever i lägger du ju ändå ett par sidor på att fånga. Allt från Galtan som nämndes innan då till motsättningar i värderingar och Mattias Karlssons Facebookinlägg om att segra eller dö. Sen Trump får ju agera som ett bra exempel på en politiker vars retorik och faktiska politik är svårgifta med varandra men som trots det vann stöd. Och då bitvis kanske för att det här är väl Alessinas forskningsresultat som pratar om att vår då i bred bemärkelse uppfattning om invandrare är att vi tror att de är mer religiösa, mer arbetslösa och mer olika oss då, inom situationstecken, än vad de faktiskt är. Sen går ju kapitlet också igenom den diskussion av roles som vi redan har haft här i podden vid två tillfällen.
Ja, den tar vi inte en gång till.
Nej. Vi kan länka till de avsnitten där vi, framförallt ni då, genomlyser de olika perspektiven.
Fast Per och jag är rätt överens nu, tror jag. Är inte det, Per?
Jaha, det är Emil.
Är det?
Ja.
Men jag känner mig väldigt överens med Emil.
Jaha. Okay, vi...
Alldeles nyss så... Ja, okej. Okay, vi skiter i det. Ja. Vi skiter i det.
Ja, så här går det när man inte är på kontoret. Man inte kan
disciplinera
liksom
upp.
Nöta ner den.
Snacka ner dig.
Ja. Det brukar vara så. Liksom så här. Efter kontorsdagen så är jag överens med Sandro. Liksom. Men det går inte det längre, för nu är jag hemma.
Ja, det...
Ja, det är så. Att Sandro ändå upplever det som att du är... Att ni har samma idé och uppfattning. Ingenting har förändrats. Men du Sandro, du ger ju en känga då till den nationalistiska vänstern och förklarar varför det är en återvändsgränd. Och sedan berörs ju ett rykande färskt eller aktuellt ämne i och med Svenska Dagbladets artikel om Liberalerna och Sabonis. Och det är ju nämligen att politik via ombud, när den faktiska agendan är dold för medborgarna och till för medverkande aktörer, vad det får för konsekvenser på demokratin. Och inte bara då vad köttpolitik får för konsekvenser utan också vad desinformation gör med ett samhälle och demokratin i ett land. Här har du ju många smaskiga sidor om Cambridge Analyticas, deras USP, vad deras affärsidé är. Kapitlet avslutas med några sidor om handelskrig och genom allt det här så finns det ju en snygg röd tråd som då tyvärr saknades kanske i min genomgång nu men som ändå beskriver då hur allt hakar i varandra.
Det är ju liksom det här kapitlet knyter ju ihop liksom hela säcken och det är därför jag tycker att det är liksom ett väldigt lättillgängligt politik eller avsnitt därför det liksom just inte grottar i produktivitetssiffror eller liksom massa knepiga ekonomiska samband utan nu är ju den här liksom bilden utav hur ekonomin de facto fungerar anser jag rätt väl etablerad. Och då frågan hur liksom påverkar det här politiken och hur kan vi tolka världen blir liksom det här slutkapitlet. Och därav ju, som du var inne på, så blir det ju väldigt mycket politik och närmare vardagen. Och här tycker jag ju att det där du nämner i början, den här Meltzer-Rickard-modellen, det är ju en sån här liksom teoretisk modell som säger just det där att när man ökar ojämlikheten, då kommer det komma krav på att jämlikheten ska öka, och det kommer till uttryck i politiska val. Och det kan man ju bara konstatera helt enkelt, att den har ju tokhavererat, den modellen. Det är ju inte så det har blivit. Utan tvärtom så har ju liksom den här liksom enorma ojämlikhetsökningen vi har sett de senaste 30-40 åren har ju inte alls mötts utan någon vår för liksom vänsterpartier, utan tvärtom har ju de här liksom främlingsfientliga och missnöjespartierna växt som svampar ur jorden. Och då kan man ju fråga vad är det som har kortslutit den här Rickard Meltzer-modellen? Och det är ju just invandringen, att När väljarna känner sig missnöjda, och det tar jag ju upp på flera ställen, att det är rätt uppenbart att delar av liksom väljarkåren är väldigt missnöjd med sin ekonomiska utveckling och sina framtidsutsikter. Och det är en liten överdriven bild idag, det var inte det tidigare, men att typ att det bara är ekonomiskt utsatta som röstar på de här partierna, utan det röstar nog lite allt möjligt folk på den här typen av missnöjespartier. Men det som faktiskt sticker ut när man tittar på datat på de här partierna, det är ju att de har ju fruktansvärt många väljare som helt saknar framtidstro. Alltså de tycker framtiden ser väldigt möglig ut. Och jag tar ju upp en studie på Frankrike och Tyskland, som också har då naturligtvis med alla andra länder stora väljargrupper som går till de här partierna. Och då visar det sig att det här med främlingsfientlighet kom rätt långt ner. De upplevde sig mest övergivna utav det politiska etablissemanget. Och då kan man undra, vad är det som är i farten då? Jo, det är liksom, ja, det finns helt enkelt reella orsaker till att folk är missnöjda, och det har ju med den här kraftigt ökade inkomstspridningen. Och det är det här jag använder då, Alberto Alessina som då är forskare på Harvard, nationalekonom, som har gjort en av de studierna jag citerar. Jag tycker han sorterar in hela den politiska skalan, och det är väl där jag har en liten kärlek till nationalekonomin ändå, att när den skalar, ja, ändå, alltså policyimplikationerna som paradigmet har genererat de senaste 30 åren har vi kanske inte varit helt i min smak alla gånger, men det är mer paradigm än det har egentligen med ämnets grundstruktur att göra. Det såg ju som sagt var helt annorlunda ut de föregående 30-40 åren. Men då delar han in hela den politiska skalan i partier som är för omfördelning och partier som är emot omfördelning. Och då kan man liksom strunta i Rawls och Nozick och hela gänget. Och så här. Jag tycker det är en rätt bra faktiskt indelning av de politiska partierna. Och de politiska partier som då är för omfördelning har ju helt enkelt förlorat, alltså det som traditionellt är vänsterpartier. Och här kommer ju då en hook som jag tar upp annan forskning på, där jag visar att omfördelning är väldigt avhängigt utav hur man ser på den som man omfördelar till. Det är liksom inte en ideologisk övertygelse, alltså jag är vänster eller jag är nu vad jag är. Jag tror inte människor har ibland så här extremt tydliga uppfattningar. Men de har en traditionell arbetarrörelse bakgrund i någon mening och brukar vara för omfördelning och sådär. Och det ingår då i det ekonomiskt politiska paketet som de här vänsterpartierna står för. Men om de får bilden av att det här gänget som vi omfördelar till är ju värdelösa, då kommer de inte vilja omfördela till dem. Som jag skriver i boken, jag menar, om man lever med föreställningen som Trump då, att det här är kriminella våldtäktsmän och droghandlare, och så säger vi nu ska vi omfördela till de här, då kommer ingen egentligen med normalt tycker att det är en jättebra idé. Och det här är ju en av klona i det här slutkapitlet, den förståelsen att omfördelningen handlar väldigt mycket om vem vi omfördelar till. Och då tar jag bland annat upp det här angående sjukförsäkringen, att det är inte så jättelätt att hacka på de som är sjuka, utan den enkla anledningen att de är oftast redan ekonomiskt utsatta och de har uppenbarligen något fysiskt lidande på gång. Men det lyckades vi med. Och det var inte därför vi sa att de som har ett fysiskt lidande och en ekonomisk utsatthet borde vi damma till. Utan det där börjar ju med partiledaren för KD, Alf Svensson, en gång i tiden då. Helt enkelt lanserade tesen att det var simulanter och fuskare som sjukförsäkringen försörjde. Och då blev det möjligt att reformera sjukförsäkringen i en helt annan riktning och mycket stramare riktning. Så föreställningen om helt enkelt vem vi omfördelar är helt avgörande. Och det är här då invandringsdebatten kortsluter allting. Därför att när du lanserar bilden att vi omfördelar inte till människor som har haft otur, utan till oförtjänta invandrare som är kulturellt, moraliskt på alla möjliga sätt aparta från oss som vi egentligen inte vill ha att göra med, ja, då eroderar man basen för omfördelning helt enkelt.
Finns inte SD-supporters i gruppen då utförsäkrade eller liksom i det här, om vi alltså även inom gruppen som vi omfördelar till, finns det väl personer som röstar på SD?
De är överrepresenterade till och med.
Så att, men där då finns det ju någonting, inte bara det då att de personer som ingår i ett samhälle som bidrar till transfereringarna, alltså som betalar in, som tycker att de som får pengar är oförtjänta, utan det är även de då i gruppen som får pengar som tycker att det finns personer i vår grupp som är oförtjänta.
Ja, här kan ju människor ibland slå en med häpnad. Jag hörde också en väldigt tragisk historia på P1. En kvinna som ringde in i en diskussion och hade röstat på Moderaterna och var cancersjuk. Och så hade hon råkat ut för de här neddragningarna. Och då säger hon, jag röstade på Moderaterna för att vi skulle bli av med alla fuskare och simulanter. Därför då skulle det ju bli mer pengar till de som var riktigt sjuka. Och nu var hon väldigt upprörd över att hon hade drabbats. Därför att hon var ju
hon
sjuk
var riktigt
på riktigt.
Sjuk.
Ibland kan man ju slås med häpnad över liksom hur lite systemförståelse vissa människor har. Och det är här jag menar att den politik som man driver, den här tandvänstern ibland, att man ska liksom omfördela i praktiken bara till svenskfödda, det är en omöjlighet. Alltså vi kommer aldrig kunna bygga sådana system. De är olagliga.
Det har väl inte varit olagligt att man pliktar in till välfärdssystemet? Du får bara ta ut det du har betalat in.
Jo, fast här är ju problemet att de betalar ju också in. Va? Det är ju det som Alessina tar upp. Alltså föreställningen om deras bidrag, deras kulturella skillnader och så, alla de här extremt överdrivna, så att även ett pliktsystem så skulle det inte förändras så mycket, och framförallt så skulle ett pliktsystem drabba de infödda absolut mest.
Ja.
Alltså det är ju fortfarande så att vi har fler infödda låginkomsttagare än vi har utlandsfödda låginkomsttagare, så det skulle ju drabba alla låginkomsttagare. Det jag menar är att det går inte att konstruera ett system som säger att alla får vara med i sjukförsäkringen som är svenska medborgare utom de som är utlandsfödda. Därför de får nämligen inte vara med i sjukförsäkringen, inte arbetslöshetsförsäkringen och får inte försörjning. Sådana system är ju de facto olagliga. Va? Så att, utan det man kan göra är ju precis som du säger i praktiken då, att vi byter system som leder till kraftigt minskad omfördelning. Men då kommer det framförallt att drabba infödda, vilket infödda verkar ha svårt att ta till sig, kan man väl säga.
Ja, det som är lite märkligt, alla som är under medianinkomst egentligen, om man tänker sig, man måste liksom tänka sig någon typ av parametrar här, att man har en viss inkomstfördelning och en viss typ av omfördelande fördelning då. Men om man tänker sig en stat som är omfördelande från rik till fattig, så kommer ju alla de som är under medianinkomsten att gynnas av en omfördelning. För att det är liksom, om de övre halvan omfördelar till den undre halvan, så kommer liksom fortfarande den undre halvan gynnas av en omfördelning. Och ju mer omfördelning man har, desto mer gynnas man upp till den punkt där alla har lika mycket. Man tänker sig någon slags konstruerad verklighet här. Men att det är någon konstig idé om att alla då skulle tro att, eller alla de här infödda låginkomsttagarna inser att de är under medianinkomsten. Och därför också liksom naturligt att de gynnas av en omfördelning. Vilket spär på den här idén om att det är lite märkligt att man att den här typen av vi och dom-tänkande ändå slår igenom. Att man, det är klart att en låginkomsttagare, om det skulle vara sant att invandrare dränerar välfärdens resurser, så skulle ju en låginkomsttagare gynnas av att det inte fanns någon invandring. Alltså det bara fanns infödda i ekonomin. Så den kan man ju förstå mer. Men att man är emot omfördelning per se blir ju lite märkligt. Liksom.
Ja, men det där tror jag är att liksom, människor tänker mera vad hände mig, och sen hittar man på någon slags konstruktion kring varför det här just hände mig. Och då är det ju så att, som jag också tagit upp tidigare i boken, att om vi tar på de stora reformer som det även gjordes, där jag tror Rickne också var, professor Rickne var delaktig, eller det, hon var, som också citeras i den studien kring väljarframgångarna för SD och borgerlighetens arbetslinje, där de pekade ut att väldigt många utav de som både var SD-are och röstade på SD, både alltså företrädare och följare, hade liksom råkat illa ut utav de här arbetslinjen. Och arbetslinjen ska ju just ner i relativa termer. A-kassan, sjukförsäkringen och så vidare. Och kraftigt ökade inkomstspridningen. Men om den som var med på den tiden, eller de som inte var med på den tiden, går tillbaka och tittar på den argumentationslinje som fördes, så fördes det ju inte alltså en enda mening om att det här var för att staten hade dåligt med pengar. Alltså det var inte, nu har vi haft massa invandring, statskassan är bankrutt, nu måste vi skära ner på sjukförsäkring och A-kassa och försörjningsstöd och kommunernas pengar. Utan allt det här gick ut på att man skulle öka incitamenten. Det var helt frikopplat ifrån statsfinansiella problem. Men som jag också då tar upp i boken, alla som röstar på SD tror att det här är kopplat till statsfinansiella problem. Och det visar ju de i studien, att föreställningen just om hur de här kopplingarna ser ut är fullständigt felaktiga. Men då blir ju tanken att omfördelningen är konstant, det är inte det som har ändrats, vilket då är fullständigt felaktigt, utan omfördelningen i Sverige har kraftigt minskat med politiska beslut som har drabbat dem. Men de tror inte det, utan de tror att staten har blivit fattigare därför det har kommit invandrare. Så att i mångt och mycket är det naturligtvis ett kunskapsproblem.
Men det Rickne, den studien också tog upp, var väl att det bland SDs representanter, alltså SDs politiker, de var också överrepresenterade bland de här relativa förlorarna då på alliansens arbetslinje och finanskrisen som bara kom några år senare. Så att jag kan också tänka att de på grund av det framstod och kanske till viss del då fortsatt framstår som ett alternativ till etablissemanget. Man kan relatera sig själv till de politikerna. Och då kanske det inte spelar någon roll att de inte alltid far med sanning, att de inte alltid har sin fakta korrekt eller sådär.
Nej, men det är ju helt sant. Det finns ju en representationstillgång, kan vi väl kalla det för, i SD. Att hittills så har ju SDs så att säga företrädare varit relativt så att säga goda representanter för sin väljarbas. Där också tror jag att man har en rätt hög toleransnivå för skandaler och annat. De är ju bara som folk är mest. De är inte det här eliten och etablissemanget.
Nej, men det som också var, tycker jag, var uppseendeväckande med, alltså det som du har lite varit inne på, är att de fann ju inte att SDs framgångar på något sätt korrelerade med ökad invandring. Alltså varken på lokal eller nationell nivå.
Ja, men jag tror det ligger mycket i det, och det brukar ju också vara så. Sen så tror jag att det de visade i den studien var ju framförallt att det inte fanns någon koppling till personliga upplevelser. Det var inte invandringsrelaterat i meningen av att man hade någon upplevelse av att någon invandrare hade kommit och tagit ett jobb, eller att man hade åkt på stryk. Alltså det var helt orelaterat kontakter med invandrare. Och det betyder ju att mycket av de här föreställningarna har man ju helt enkelt skaffat sig på annat håll. Och där har vi ju hela naturligtvis Twitter och sociala medier och alternativmedia och allt det här som har växt fram. Så kan man ju skaffa sig en väldigt speciell verklighetsuppfattning och som folk verkligen göder.
Men nu är det ju också, det är ju inte bara liksom alternativmedia och Twitter som sprider sanningar som stämmer in i främlingsfientlig retorik. Utan lite som du är inne på, strategierna kring hur partier hanterar hotet mot främlingsfientliga partier, så är ju att överta retoriken den kanske vanligaste.
Vilket bara ger dem rätt. Alltså, eller det blir en så här, jag ser ni, har ni insett vad vi alltid visste? Liksom? Ja.
Jag tycker också en väldigt märklig strategi faktiskt ifrån etablerade partier att hoppa på den här retoriksvängen i förhoppning att vinna tillbaka väl. Jag tycker det verkar bygga på en väldigt bristande förståelse hur, tror jag, de flesta människors hjärnor fungerar. Om du i tidigt skede, och jag har sett så många kommentarer och som jag har fått också via mejl och annat, just som är bevis på detta, va? Att om du var tidig och sa att det här inte funkar, det här är dåligt, och bytte parti då till SD och fick mycket skit för det. Alltså så SD för 10 år sedan var ju socialt stigmatiserande att liksom vara med i. Och så går det 10 år och sen kommer de andra partierna och säger att jo, men ni hade nog rätt indirekt, va? Det säger de ju inte, men de ger ju sken av det i sin retorik. Att tro att de här personerna som då har plockat upp en prislapp för det och känner sig svikna utav sina gamla partier genast skulle hoppa tillbaka till det andra gamla partiet känns som, tycker jag, en väldigt märklig föreställning om hur människor fungerar. Så att jag tror det är en helt omöjlig strategi att få dem som är kvar i den här föreställningsvärlden om att allt är invandringens fel. Att locka tillbaka dem med att gå dem halvvägs till mötes, det tror jag helt enkelt inte fungerar.
Men det är väl klart, alltså, det är klart att det sticker i ögonen att när Liberalerna föreslår språktest så blir de liksom hycklade, eller ja, så blir de ju anklagade för att vara rasister, och nu 16 år senare så är det verklighet. Det är klart att det blir liksom kortslutning i hjärnan, hur var det rasistiskt då och helt okej nu. Men det finns väl också en problematik i lite det som vi har pratat om i förra podden, i ett sätt att bemöta främlingsfientligheten inte ville prata om vissa saker, till exempel volym. Att det fanns vissa ämnen eller vissa ingångar till ämnet som var problematiska för de etablerade partierna att handskas med, och som sen då gjorde att de främlingsfientliga partierna fick mer vatten på sin kvarn. Alltså jag tänker att det kan finnas en poäng i att vi började prata om volymer. Men då är det ju att man helt plötsligt har tagit främlingsfientligas retorik och gjort den till sin egen.
Ja, det där med volym är ju liksom, det tycker jag är lite märkligt, för det var det ju konsensus kring. Att vi får absolut inte tala volym. Det var ju både Reinfeldt och Stefan Löfven överens om. Men där tycker jag att man måste ju liksom förhålla sig till att ett system som tidigare levererat en viss volym, därför det är det de facto, så att säga, man har x antal invandrare. Plötsligt så havererar det systemet som vi har förlitat oss på, och så förändras situationen radikalt. Där tycker jag att debatten spårade ur och varit för liksom känslig helt enkelt. Jag tycker att det är en fullt rimlig debatt att ha om hur man vill ha migrationspolitiken ordnad utan övertoner, så att säga.
Men det där tror jag tror att Elisa har en poäng där, att det beror på vilken fråga det är man vill, eller vilket perspektiv man det är, man vill ska vara det rådande. Alltså vem har liksom berättar, vem har narrativet? Och i volymfrågan så vill man, de som inte ville prata volymer ville ha kvar narrativet i vi ska ha en human flyktingpolitik. Den som behöver skydd och kommer hit ska få det. Och det är liksom inte en volymfråga. Och så fort vi börjar prata volymer så hamnar vi i på det främlingsfientligas planhalva.
Man är ju rädd för att en allt för stor debatt om vissa saker leder till automatiska slutsatser hos befolkningen. Och det tror jag är just den här, jag menar, om man till exempel tar hur vi ser på invandrare, och då kommer liksom en stor debatt när vi inte fick prata om invandring under förra valrörelsen, som plötsligt handlar om huruvida man ska få ha niqab i barnomsorgen. Och man blir lite så här, okej, ett, vi får inte prata om det här. Det tar ett enormt utrymme i valrörelsen. Och då kan man tänka sig att, jo, men det här måste ju vara en stor fråga. Vi, liksom, det kan ju vara rimligt att tänka sig om liksom, var tredje person inom barnomsorgen går omkring med niqab, så måste vi ju ta ställning till den här frågan om vi tycker att det är rimligt eller inte, eller om barnen ska se ansiktet och allt det här, va, och de patriarkala strukturerna. Det fanns inte en enda person som jobbade inom barnomsorgen med niqab. Alltså det säger lite så här, okej, vi har alltså ett hypotetiskt problem om att någon med niqab skulle utav 10 miljoner människor kunna jobba på barnomsorgen. Låt oss ta ställning till den frågan, va? Alltså jag tror det här kapitlet handlar lite om det här. Lite om det ni också är inne i, att man tar gärna till sig narrativ. Man läser tidningarna, man skaffar sig en förståelse. Men den här förståelsen är sällan inte i någon mening också en alltså producerad i vissa syften. Det är ju där den här, jag tar upp det här med Cambridge Analytica, och då inte Facebook-skandalen, utan när de medverkade i valet i Trinidad. Mm. Och det är ju här vi kommer in i de här diskussionerna om val via proxy och agenter via proxy och liksom medaktörer som inte förstår vad de är medaktörer i. Och det här är ju relativt väl belagt. Det är ju bland annat en dokumentär på Netflix. Och där Cambridge Analytica hyrdes in. Det är två, vet du, tydliga etniska grupper. Det är en då med afrikanskt ursprung och det är en med indiskt ursprung. Och det är de två stora väljargrupperna. Indierna, de är välbeställda. De med afrikanskt ursprung, de är inte välbeställda. Och så är det val. Och indierna hyr in Cambridge Analytica som konsulter. Och de ska då hjälpa den indiska grupperingen då att vinna valet. Det roliga är att i såna här situationer så brukar ju då folk föreslå prata lite mer sånt här som folk gillar. Gillar folk barnomsorg, så säg någonting om barnomsorg. De gillar inte det där med skatter, så skatter pratar vi inte om. Det är liksom, det är en klassisk så här strategi för politiska partier. Men här gör man precis tvärtom. Man riktar in sig på den afrikanska befolkningen och särskilt ungdomar och skapar artificiellt en doso-rörelse som alltså är helt labbkonstruerad, som handlar om att man ska vägra att rösta. Och då har ju de tankat ur hur mycket Facebook-material som helst och gjort en liksom personlighetsanalys av de här olika grupperna. Har de insett att om vi får alla afrikanska ungdomar att inte rösta, så räcker det för att få ett majoritetsförhållande. Och då tänker de så här, okej, nu ska vi få dem att inte rösta. Och det är uttryckt så. Man måste alltså stimulera den politiska apatin. Och då har de kommit fram till att de här människorna är, som de vill nå, är helt opolitiska. De är helt ointresserade av politik. Och de är lata. Men de gillar att ha kul. Så de ska starta en revolution som går ut på att ha kul och att det är ballt. Och då startar de det här DOSO med egna tecken och YouTube-kanaler och fester och allt möjligt elände. Men som egentligen bara går ut på att de inte röstar. Och de lyckas ju få tillräckligt många afrikanska ungdomar då, som är röstberättigade, att inte rösta så att den indiska grupperingen vinner. De här hade ingen aning om vad de medverkade i. Och det här är ju liksom ett av de problem vi har idag. Att vi vet liksom inte riktigt vad vi medverkar i ibland och vad vi är medaktörer i.
Du skriver i kapitlet att i ett demokratiskt val behöver man inte övertyga majoriteten. Det räcker att omvända en tillräckligt liten grupp som gör att den politiska majoriteten skiftar. Svansen viftar på hunden.
Det är en av de, tror jag, klokskaper som har kommit ut Cambridge Analytica, men som även naturligtvis andra har vetat tidigare. Att liksom det gäller att få en liten grupp att flytta läger. Det är då man vinner val. De här 49, 51 ska bli 51 och 49 istället. Och då blir det lätt att hela hunden viftas på utav svansen.
Det man kan säga är väl att det känns som att det fanns mycket torrt hö. Och att Cambridge Analytica bara lyckades sätta eld på det. Skicka iväg en gnista som gjorde att det fattade eld liksom.
Går människor runt och är allmänt småmysiga och nöjda med tillvaron, så är det väldigt svårt att nå dem med en sån här typ av negativa budskap. Utan det de upptäckte i de här analyserna var ju just det här torra höet du är inne på. Här sitter ju människor och bara behöver en ursäkt för att bli förbannade och rikta sin ilska någonstans. Nu ska vi ge dem lite riktning på den här ilskan så de förstår vems fel det är.
Kan vi prata lite om elefantdiagrammet kanske?
Ja.
För det känner jag är en pusselbit.
Jag tycker
här.
Du kan dra det.
Ska jag dra det? Ja, jag har det i huvudet. Men det är då en... Vad heter han som gjorde det?
Brankovic,
just det. Utnämnt av Paul Krugman till århundradets diagram. Eller decenniets visst viktigaste diagram.
Men det visar
då. Ja, det är fint. Men då har han, Brankovic, tagit alla inkomstgrupper över hela världen i liksom en internationell överklass, en internationell liksom övre medelklass, en internationell medelklass och en internationell underklass då, och delat upp dem i ett diagram. Och så ser man vilka som har gynnats de senaste, ja, jag vet inte hur lång period det är. Men då ser man då att den liksom medelklassen i världen, under medelklassen, till exempel, alltså i stort sett Kinas medelklass, de har fått jättemycket bättre. Och överklassen i världen, alltså de rikaste i västvärlden, de har fått det väldigt mycket bättre också. Men den övre medelklassen i världen, de gamla vita arbetarklassen i västvärlden, de har fått det sämre. Eller i alla fall väldigt lite bättre. Så de har missgynnats i relativa termer väldigt mycket gentemot alla andra. Och det skapar då en elefant, för att den här övre medelklassen i världen som har fått det bättre, det blir då elefantens snabel, och ryggen då blir den internationella medelklassen. Ni får googla den här bilden samtidigt som ni lyssnar, så förstår ni hur det ser ut.
Jag drog ihop hans namn lite där.
Brankovic.
Branko Milanovic heter han.
Branko Milanovic, okej. Okay. Branko.
Ja, det tycker jag var rätt smidig. Ja. Men det är jag namn. Men det är det han heter. Det tog mig några sekunder att komma på. Nej, men du har ju helt rätt i det. Det är oftast såna här saker som faktiskt öppnar ögonen lite för en. Det här är ju inte den mest balla teorin eller liksom... Ja, matematiska konstruktioner man kan tänka sig, men den har ju fått ett enormt genomslag.
Århundradets diagram.
Ja, om det var, jag vet inte hur långt de drog det, men var det århundradets?
Nej, årtiondets måste det ju varit.
Norra Europas bästa diagram.
Ja, Hägerstens bästa diagram. Ja,
just det.
Nej, men jag tror faktiskt han skrev decenniets bästa diagram. Men, nej, men det han gör är att han tar ju bort alla länder och bara visar hur har inkomstutvecklingen varit för de som är liksom snorrika och de som är fattiga oavsett var de bor. Så du kan ju vara fattig i Indien eller Bangladesh eller i USA eller i Latinamerika, och du kan vara rik naturligtvis. Därför det är en historia vi inte känner till så väl. Det är att det finns ju fantastiskt många rika människor nu i det vi kallar för utvecklingsländer. Det visar där när man tar bort alla länder, det är ju att de här som är extremt rika, de har det gått jättebra för. Men de här som ändå är då lite halvrika, någon som är mellan 75 och 90 där, om man ser att 0 till 100, 0 är de fattigaste och 100 är de rikaste. Om man då tänker sig de här som är mellan 75 och 90, de är ju egentligen rätt välbeställda i ett globalt perspektiv. Men de har, precis som Per då påpekar, gått jättedåligt för. Alltså, och nu har ju den här gjorde sig ursprungligen för tidsperioden 88-08. Mm. Det är ju det som är elefantkurvan. Den här har ju förlängts nu utav Pikettys gäng och Piketty själv till 18. Och då kan man ju tänka sig, vad skönt, nu har elefanten blivit en zebra eller någonting. Men tyvärr är ju elefanten en ännu värre elefant än det var 08. Så elefanten, ja, eller ja, det vet inte fan om du kan få den här till en giraff, men ja, någonting. Men elefanten är väldigt live and kicking år 2018, får man säga. Och de rika har ju bara fortsatt att storma fram. Och det här är ju naturligtvis det här torra höet du var inne på, Alicia. Alltså det har drivit med en dåres envishet. Alltså vi talar ju om liksom ibland negativ realinkomstutveckling under ett par decennier för vissa grupper. Och i princip noll. Alltså det händer ingenting med din ekonomi trots att ekonomin växer. Och de som hamnar på det tåget, alltså det är inte konstigt att de är förbannade.
Där tror jag alltså anledningen till att just högerextremismen eller nationalismen är så bra på att plocka upp det torra höet. Jag tror att det, liksom, det finns den här gallperspektivet, alltså Green Alternative Liberal är det väl, som buntar ihop dels en positiv syn på invandring och en ganska marknadsliberal syn på ekonomin och liksom allmänt liberala värderingar. Så här. Att det finns en friktion här, eller det perspektivet i stort sett att bor man i västvärlden och är vit så är man gynnad, man är vinnaren i världen. Och det stämmer för de flesta, eller väldigt många i västvärlden, men inte för den här gruppen. Utan det finns en friktion här. Att liksom, den här gallvärlden har blött ner höet förutom just där. Så där finns det en bit torrt hö. Och där kommer ju liksom nationalismen in som en slags ful ankung i historien lite grann. Att den allmänna, mer liberala världsbeskrivningen är att alla får rum i den här världen bland de här liberala värderingarna, och då får vi ett fint och bra samhälle. Och så liksom försöker man som då missgynnad vit arbetarklass att passa in i den rollen, och det går inte, därför att det går inte att man är gynnad. Hur ska det hänga ihop liksom? Och då kommer nationalismen och säger att nej, men du är inte alls en, du passar inte in bland änden här ankarna, utan du är ju en svan, du är svensk, du är man. Och så petar man in folk i de här väldigt simpla arketyperna istället. Och det är som på något sätt, det är Jordan Peterson likadan, att så här, om det finns en generation av vilsna män, och plötsligt så säger han, men du är man, det räcker, du kan liksom ha den här presetten, du kan bara peta in dig själv i den här givna mallen, och så kan du sträcka på det och vara nöjd liksom.
Jag tycker det är lite lustigt just så att det enda man uppenbarligen har att vara stolt över, det är det som man fick när man föddes. Alltså, man och i Sverige. That's it.
Ja, men det vittnar väl om att samhället inte har gett en något.
Ja,
annat.
Exakt. Och det är det jag menar. Det är när du retarderar till din födelse. Det är då man vet att man har lite problem i samhället. Att det är några där ute som nog känner att de inte har så mycket annat att vara kanske stolta över.
Ja, precis, men det är det som är styrkan, tror jag, i nationalismen, att de har de här, för det finns ju någonting att bara sälla sig till en arketyp, att bara, det finns en styrka i det, att man det är rätt soft och bara så här, jag slipper definiera mig själv på ett komplicerat sätt i den här komplicerade världen. Jag kan bara vara man. Jag kan bara vara svensk.
Ja, ingen kan ta ifrån dig att du är man och svensk.
Nej, precis.
Men det är ju det jag tror är liksom en av idéerna med det här kapitlet. Det är ju att den pekar ju, precis som du är inne på Per, att det är en attraktiv lösning för många. Det som urskiljer den här perioden är inte det att vi vare sig är mer främlingsfientliga. Alla såna här normstudier pekar på att vi tvärtom är mer öppna än vi någonsin har varit i historien. Det är inte heller att vi har fått mer patriarkala värderingar som förklarar uppsvinget av de här partierna nu. Därför att återigen så är patriarkala värderingar på nedgång. Vi har inte heller blivit mer nationalistiska, va? Och har inte heller mer traditionella familjevärderingar. Så det finns liksom, alltså alla de bärande normer som de här partierna står för går i exakt motsatt riktning. Skulle man tolka normerna och de här partierna, då hade de varit rätt stora på 50- och 60-talet och rätt små idag, va? Men det som har hänt är ju naturligtvis just det här missnöjet. Att idag finns det en möjlighet att utnyttja den normering kring såna här tandfrågor som fortfarande finns. Och jag menar, jag jobbade ju på LO liksom på slutet på 90-talet, där det var ingen jätteöverraskning för mig att det fanns massa traditionella manliga värderingar inom vissa fackförbund inom LO, va? Det tror jag man kunde ta rätt för givet. Och inte heller alltid kanske så positivt inställda till migration, för att uttrycka sig lite försiktigt. Men det har ju blivit nu en politisk rörelse. Och det har det blivit på grund av att de här människorna känner sig politiskt övergivna.
Men det finns ändå någonting som är liksom generellt med liknande så här traditionella rörelser som är, att de är så himla höger ekonomiskt. Att, men om man tar den här Red Pill-rörelsen i USA, som är en sån del av mansrörelsen, som är framförallt den lite råare, taskigare och mer Trump orienterade delen av mansrörelsen. Men de har ju liksom i Red Pill är metaforen för det antifeministiska uppvaknandet, alltså att man inser att feminismen har liksom kättrat männen vid någon slags, att bli en slags familjeförsörjare utan makt och bara så här allmänt beta mesar helt enkelt. Men deras liksom grundproblem som de ändå, som det finns en poäng i, det är ju liksom att de beskriver den traditionella mansrollen i USA med liksom, som är typ en slags 50-tals ideal, att men du ska vara man, du ska vara provider, du ska liksom jobba 80 timmar i veckan, inte aldrig träffa dina barn, du ska liksom försörja din familj på ett liksom bra, dygdigt, manligt sätt. Men på den gamla goda tiden på 50-talet, då hade du också en viss makt och inflytande över din familj. Men nu med feminismen, då har liksom jämställdheten gjort att din fru kommer lämna dig, ta barnen, ta huset och sticka iväg med någon bad boy på motorcykel i stort sett, och lämna dig i sticket med liksom ett lån på ett hus du inte har, du får inte träffa dina barn, du har liksom en liksom lever ett ganska dåligt liv helt plötsligt. För att du har liksom köpt in på den här idén om att du ska vara den goda, dygdiga gentlemannen som försörjer din familj. Och det finns ju två lösningar på det här problemet. Dels då att själv, som Red Pill säger själva, att själv bli en bad boy. Att bara säga fuck it till liksom alla goda värderingar om att vara en god man och familjeförsörjare. Och den andra lösningen är ju liksom kollektiv föräldraförsäkring, eller delad föräldraförsäkring, subventionerad barnomsorg, jämställda löner löser också problemet. Och vilken väl plockas liksom, vilken riktning går här? Jo, den jättehöger varianten där den här bad boy idealet är liksom jättehöger, det är jättemässigt att vara socialist, för att då att liksom vara beroende av omfördelning, därför att då är man beroende av andra, då är man allmänt beta. liksom då man är en mes och vara bad boy, att få ta risker och liksom leva i något slags samhälle fritt från skatter i stort sett. Och jag förstår inte riktigt varför det alltid drar åt högerriktningen.
Jag har hört talas om den här rörelsen, såg inte minst på Twitter idag, så hade Ivanka Trump tror jag tweetat take my red pill, och så hade Elon Musk svarat me too.
Det var Elon Musk som sa take the red pill, och då sa Ivanka Trump taken.
Ja just det, taken, så kanske det var.
Och sen var det annan som sa fuck you both.
Ja, exakt. Jo, det är också ett alternativ. Jag måste säga, jag var inte så insatt i den här red pill-rörelsen, men jag visste inte, jag tolkade det mer som att det var just den här lösningen, be bad boy, liksom skit i allt, rocka runt, behandla kvinnor och ansvar som skit. Jag visste inte om att jag visste inte om att den här alternativet du har hittat på.
Ja, precis.
Eller är det det är du som har
gjort, jag tänkte så
här, jag tänkte lät alldeles för analytiskt clean att de hade ställt upp. Här har vi två liksom lösningar och liksom, och att de valde mellan de här två och att de valde bad boy. Nej det är du som okej, ja men då är jag med. Då var jag så fel informerad.
Men det är fortfarande en fullt legitim lösning.
Ja, jag tänkte också så här, one bread winner. Ja, det är skit, vi blir bara lurade därför. Även om jag tyckte inte din story riktigt höll där, om jag ska vara helt ärlig. Bad boyen på motorcykeln med frun och två barn.
Nej,
det är väldigt det man mycket inte folk på motorcykeln. Så dra frun och barnen med bad boyen på motorcykeln.
Det får nog bli avslutningen, kanske inte funkar i filmen.
Det får bli en bil.
Sidovagn, där, liksom.
Ja, det får bli Porsche cab med massa avgaser.
Men
om vi bortser från det, så tänkte jag också när du drog den där storyn tills du kom till ditt alternativscenario, var ju så här, jo men den helt klockrena lösningen är just en kvinna som är också breadwinner. Det, då har man ju dessutom ett litet privat socialförsäkringssystem, det vill säga att om en av dem förlorar jobbet så har man fortfarande en hygglig inkomsttrygghet, va? Och här tror jag att här finns ju ett av de viktigaste budskapen i boken, eller här, att utifrån, som jag ändå tycker är rätt stabil forskning om hur människor reagerar och fungerar kring de här frågorna, och inte minst omfördelningsfrågor, att högern, som jag tror du var inne på Alicia, att det är inte så konstigt om högern ligerar sig med dessa intressen, därför att högern driver ju mindre omfördelning. Och det är precis det man får. Alltså, får främlingsfientlig retorik fäste och attityder fäste hos väljarbasen, så glider väljarbasen i en mycket mindre omfördelningsriktning. Och då gjorde man ju den här studien av att SD-erna, det fanns ju någon tes om att SD-erna var bara förvirrade sossar som hade trillat in i SD därför de inte gillade invandrare. Och sen gjorde ju Institutet för framtidsstudier heter det, va? De bytte namn någon gång, men jag tror de heter det nu. De gjorde ju en studie där man då tittade på hur ser de här på egentligen traditionella då tandfrågor och omfördelning och så vidare. Och de här var ju mot omfördelning och så vidare. Så de sa ju, nej men det här är inte alls förvirrade liksom sossar utan, eller vänstermän, utan det här är ju människor som hör hem. De har ju hittat hem. De har inte hittat bort, de har hittat hem. Det tror jag är en allt för snabb tolkning. Jag tror de har helt rätt i sina resultat. De har inga problem med. Men jag tror analysen är inte liksom fullfjädrad. Och det är nämligen det att man flyttar dit. När du tar in de här uppfattningarna om vem som får omfördelningen, det vill säga invandrarna, och att invandrarna är orsaken till allt som är fel, då flyttar du också din preferens för omfördelning. Det vill säga frågor är bundled, de är alltså knippade med varandra. Va? Så att jag tror att de har helt rätt i det, att SD-väljarna är inte så starkt för omfördelning. Men det är också kopplat till den invandringsfientlighet de har så att säga skaffat. Här kommer ju då hooken. För vänsterpartier är det ju fullständigt livsfarligt då att ge sig in i den retorikleken. Därför skapar man de föreställningarna och attityderna i samhället. Så ja, du kommer ju delvis att regera de människor som har de här attityderna. Men du kommer också skapa mycket mindre vilja till omfördelning i samhället. Och det är därför den här tandvänstern tror jag är riktigt ute och cyklar. Va? Och det är ju nästan så att Alessina i sin studie närmast varnar politiker för detta. Va? Den rätt rått konstaterar att det finns politiska intressen, de som är mot omfördelning, att liera sig och stimulera såna här attityder. Men för vänsterpartier så leder det till raka motsatsen.
Det där är ju en förklaring av bokens undertitel egentligen. Varför nationalistiska vänstern är en återvändsgränd.
Ja, och det,
det kanske var inte gåta om man läser titeln från början. Liksom, vad, vad är
men
det här,
här man får svaret.
Ja, precis. Det är här man, nu man får
svaret. Det är slutkapitlet, bara svaret bara dammas in.
Men jag tänker en liten reflektion kring det du precis sa, att SD-väljarna har hittat hem. Jag tänker att många av som väljarna som lämnade S tror jag inte gick direkt till SD, utan de lämnade S för att de var besvikna på den politik som har förts och gick då till Moderaterna som var det nya arbetarpartiet. Och sen när Moderaterna inte levererade eller det kom ett tydligare peka fingeralternativ i SD, så gick alla de S-väljarna som hade gått till Moderaterna, de gick sedan mena till SD, vilket förklarar varför moderat-tappet var så stort.
Jo, men så är det ju. Alltså, det finns ju alla de här göteborgarna, statsvetenskaperna är ju magiska på att rita pilar och kurvor emellan alla partier som jag har suttit och studerat. Så att det finns ju ett flöde av S till M, valet 06 då. Och sen vet du, så flödade ju en hel del väljare ifrån Moderaterna som var tidigare då S-väljare. Men det är nog inte riktigt hela sanningen, utan det är nog rätt många som har tagit sig direkt ifrån Moderaterna och S till SD. Så SD idag är ju ett 20-procentigt parti. De har snattat friskt ifrån alla partier.
Nej, men hur ska man göra för att från vänsterns sida då att anamma det här missnöjet? Om man liksom tänker att det här uppvalet...
Vi har ju Sandro ett förslag på ändå.
Precis.
Jag vet. Men jag ville bara formulera det på, ja, ett, på
snyggt,
ett bra sätt här. Förlåt.
Jag klipper bort det här.
Okay.
Fortsätt formulera dig, Per. Okay.
Om det verkar som att det hela tiden... Att när man tillhör den här lite missgynnade gruppen och möter en nationalism, så får man något slags, eller en väldigt så här misogyn, patriarkal mansrörelse, så får man något slags uppvaknande. Alltså det red pill är ju en bra metafor där, att man liksom, man förstår att vad det är som har hållit tillbaka en, varför man har missgynnats, felet. Och liksom antingen är det feminismen eller också är det invandringen. Och hur ska man då skapa det, vänsterns red pill? Hur ska vänstern reclaima red pill till liksom det röda uppvaknandet till?
Det är sexigt att betala skatt.
Ja, det är exakt. Ja, man bara inser att det är ju vänsterpolitik som behövs. Det är ju på grund av det som jag inte, ja, som jag är olycklig liksom. Det är bristen på omfördelning.
Nej, men alltså jag tror ju som sagt var att det finns en lösning på det, och det är ju att sluta att beskriva världen som att politikerna är maktlösa. Det har ju funnits ända sedan monetaristernas intåg med Milton Friedman och gänget, att allt staten gör är fel, och sen kom public choice-skolan med Buchanan och gänget och sa att jo, det är såklart vi har massa marknadsmisslyckande, marknaden är verkligen inte perfekt i alla lägen, och då sitter ni och skjuter in alla de här marknadsmisslyckandena i staten. Och så kom Buchanan på den geniala idén, ja, mer retoriskt än intellektuellt skulle jag säga, att nej, men vadå, staten misslyckas ju ännu mer. De är sämre på allt, även när marknaden är typ som sämst, om man nu ska göra en grov tolkning av public choice. Och kombon av det där och sen liksom ramen globalisering, den har ju liksom gett oss politiker i västvärlden som står och jamsar med. Och det är ju som jag påpekat, de senaste 36 åren så har 29 år styrts av socialdemokratiska regeringar i Sverige, och under den perioden så har ju så att säga top one-gänget tagit en brutal revansch på samhället. Det var vi inne i förra podden. Alltså, de har ju verkligen återtagit sin position. Va? Och det går ju inte liksom riktigt ihop med den här grundstoryn om att besnatta kapitalet, va? Och att liksom öka jämställdheten och så vidare. Så att man har ju haft det här emot sig, och då har det blivit liksom mycket av retoriken. Ja, det här vill vi inte egentligen, men vi måste göra det. Och januariavtalet är ju nästan höjdpunkten på denna ådra utav det vill vi egentligen inte, men det måste vi, va? Det har ju kunnat varit kapitalmarknaden, globaliseringen, och nu är det interna politiska systemet. Jag tror ju att det går inte att fixa en sån här situation utan att gå på Per Albin-linjen. Det vill säga att de här strategierna om att typ isolera, ta debatten, överta retoriken eller samarbeta, de är liksom mer eller mindre dödsdömda allihopa om man vill åtgärda problemet. Utan man måste sörja för folket, som Per Albin sa. Man måste visa i handling att man tror man kan göra grejer, och att man de facto gör saker som människor upplever är förbättringar utav deras livsomständigheter. Då tror jag att man kan ta, så att säga, striden mot det här. Men just nu med coronakrisen, finanskrisen för 10 år sedan och den gamla hedliga 90-talskrisen, så krisar vi oss igenom decennierna. Och varje kris brukar lämna oss med en skuld som vi sen ska betala av, och det brukar knappast gynna jämlikheten. Och nu lär det väl ungefär bli likadant, kan man väl säga. Så att det är väldigt svårt, tyvärr, måste jag säga. Där slutar vi boken lite på en deppig not. Att det är inte så lätt att se den här sörja för folkets strategin förverkligas. Men det är det jag tror faktiskt krävs. Alltså det går inte att prata människor till rätta som i sin vardag upplever att det suger och att de inte har någon framtidstro och inte har haft någon ekonomisk utveckling på bara decennier. Då kan man komma med på sina höga hästar hur mycket man vill och säga att du borde inte tycka som du tycker. Va? Men, så att man måste liksom på något sätt återskapa förtroendet för den ekonomiska politiken och för jämställdhetssträvandena, helt enkelt.
Alltså, det är ju ett populärt inslag att du läser lite, Sandro. Och det kanske är hög tid för ett litet författarbesök.
Ja, det här är faktiskt sista meningarna i boken jag tänkte att man kanske skulle ta och läsa. Den politiska kompassen för positiv integration kan formuleras som en enkel devis. Ett samhälle som är bra för alla sina invånare är också bra för integrationen. Det förutsätter dock ett helhetsbegrepp som inkluderar omfördelnings-, bostads-, social- och utbildningspolitiken. Bara utbildning räcker inte. Ett samhälle som däremot är invandringskritiskt kommer snart vara ett land som bara är bra, i bästa fall, för de mest välbeställda. Ett faktum som inte förändras av att invandringskritiken utgår från en helt felaktig verklighetsbeskrivning. Tror medborgarna felaktigt att invandrarna berövar dem deras välfärd, så kommer istället politiken snart att göra det.
Tack för det lilla stycket, Sandro. Nu har vi förberett en grej. Lite som ett avslutningsmoment, men också en lite mer så proddad version av de där raderna du precis läste.
Ja, det är inte de där raderna kanske precis, utan det är mer än någon slags, ja, vad ska vi säga, känslomässig sammanfattning av hela boken.
Ja, Sandros tal till nationen.
Ja, det är en liten singelversion, 3 minuter, tal till nationen, helt enkelt.
Här kommer det.
I staden Schaffhausen föddes min farmor, min far i Rom och jag på Kungsholmen i Stockholm. I alla tider har människor flyttat över gränser och flyttat gränser, både sina egna och länders. Kärlek och drömmar kommer alltid få människor att lämna sin hemort. Fattigdom, konflikter och naturkatastrofer kommer även i framtiden att tvinga människor att fly sina hem. Nya liv och hem ska byggas upp någon annanstans. Det hemmet är ibland vi. Det kan upplevas hotfullt. Det är dem eller vi. Men det är dem och vi. De stjäl inte våra jobb. De tar de smutsigaste och sämst betalda jobben. De hindrar inte att äldre vårdas. De vårdar äldre. Men hur kan vi och dem bli ett nytt vi? Hur kan de få tillhöra, få bli sedda, få vara det de är? Livsglada, livströtta, snälla, elaka, laglydiga, kriminella, högutbildade, lågutbildade. Precis som vi. Det är med den insikten framtiden måste byggas. Ett samhälle som ger alla chansen och inte delar upp oss i ett dom och ett vi. De fattiga och vi rika. De lågutbildade och vi högutbildade. De från glesbygden och vi från storstaden. De utlandsfödda och vi infödda. Ett samhälle där man inte döms för vilken skola man gått i. Där man inte döms för vilka föräldrar man har. Där man inte döms för vilket bostadsområde man kommer ifrån. Där man inte döms för vilken hudfärg man har. Det är den skolan, den bostaden, det samhället som skapar ett vi av det många.
Vilken insats, killar.
Ja, tack. Stämningsfullt.
Verkligen. Det vet ju inte lyssnaren, men jag vet ju det. Att det är du som spelar gitarren, Per.
Det är det. Och den här fabeln som har rullat som en följetong i podden här om den killen som hellre ville spela jazz på verandan.
Mm.
Äntligen har jag fått komma ut som den.
Ja. Men det är ju också ett kärt barn av många namn. Det är ju både liksom filosofen, nationalekonomen, ljudkillen, nu musiken.
Ja, jag är en komplex person. Det var min mamma, en trogen lyssnare, som också läser boken, som är deltagare i studiecirkeln, som letade fram den bilden efter. Så att det liksom, även om jag försökte förneka att jag var den här slackande jazzkillen på verandan, så liksom kom det direkt bara dang, ett bildbevis på att det var sant.
Och nu känner jag att den lägger vi ut på hemsidan på Pengar och politik om den inte redan ligger där.
Ja, det får vi göra.
Ja, vi lägger.
Varför skulle den redan ligga där?
Ja, men de Per har skickat den till dig utan någon obskyr anledning. Men nu när den är outad så tycker jag att vi lägger ut, vi kallar det för Jasper. Men det här var faktiskt ett initiativ från Per var ursprungligen som sa att borde vi inte göra något sån här liksom just lira lite gura och så får du prata högt tydligt om hur samhället borde organiseras.
Jag hade ju, det är ju Lands Nobelföreläsning som förebild.
Ja, jag tänkte ju faktiskt att alltså man ska ju inte förhäva sig, va, men jag tänkte på Dillans 15 minuters talkplatta så nu som har liksom blivit tokhyllad. Jag har inte lyssnat så mycket på
just
den.
Just Murder Most Foul.
Japp.
Ja, det är bra.
Där han pratar sig igenom en skiva eller en singel är väl på 15 minuter.
Mm.
Det här är Pers och min singel, fast vi har snott musiken.
Precis.
Har vi.
Och den återknyter ju till den andra karaktären i Sandros fabler, nämligen den svennebanania,
ja.
Jenny Lindahl, som får sitt lystmäte i nationalsången.
Ja, vi har gått en slak lina här mellan svennebanan Jenny och Jasper, va, och kombinerat någonting vi tyckte var passande. Men vi tycker att det här var, ja, men det var lite kul. Vi kommer lägga ut den här som en separat grej. Vi tänkte att alla som känner att det här spåret i boken kanske inte är så tokigt kan ju sprida den här på nationaldagen.
Bra idé. Dela.
Alla är bjudna. Mm.
Alla är bjudna.
Och 7 veckors studiecirkelpodd har kommit till sitt slut.
Ja, nej, men alltså det har varit väldigt trevligt att ha dig med här, Per. Ja, som var... vår studiecirkeldeltagare.
Tack så mycket. Ja, det har varit trevligt att få vara här också. Och tack till allihopa. Tack till alla som lyssnar. Hoppas det har varit intressant att höra resonemangen. Och på också att ni har lärt er någonting.
Mm, jag det tror jag. Det. Folkbildningstanken var väl stark i det här upplägget?
Ja, det får man definitivt säga. Jag tycker folkbildning är A och O och meningsutbyte också.
Men det kanske är, alltså, vi har ju tidigare spånat lite om hur corona kommer påverka synen på invandring och migration och så här. Och jag hade någon eventuellt naiv tanke om att ja, men det är så många med utländsk bakgrund som jobbar inom vården, så på grund av corona så kommer de nu vara de nya hjältarna och all främlingsfientlighet är som bortblåst när vi är igenom det här. Men tyvärr förstod jag det som att ni två inte delade den optimistiska bilden, och då finns det ju ingenting som passar bättre än att man har lite på fötterna när den här jävla skitdiskussionen kommer igång igen.
Nej, men så är det. Tyvärr är det ju så att, jag menar, det vet vi väl alla nu, att var tredje läkare är utlandsfödd och de är kraftigt överrepresenterade bland undersköterskor och övrig vårdpersonal och så vidare. Så att de utgör ju en stor del av det vi tycker är vardagens hjältar idag, va. Men ska man vara lite realistisk så kommer det här gå över, och om 1,5 år så har vi glömt corona och vet, debatten har istället bara handlat om de knackiga statsfinanserna. Och så är vi tillbaka till att peka finger, tyvärr, tror jag. Därför då kommer också arbetsmarknaden vara väldigt svag. Det kommer drabba dem mest, så att de som vill peka finger och säga att titta, sysselsättningen har fallit för utlandsfödda kommer kunna göra det ett par år. Därför vi vet det, de drabbas alltid värst utav konjunkturarbetslöshet och så vidare. Så att det kommer ju inte vara något nytt under solen, men tyvärr är jag ju så luttrad av historien att jag tror att valet 22 så är vi nog tillbaka i gamla hjulspår. Men vi hoppas på det bästa och förbereder oss för det värsta.
Helt så.
Mm. Ja, alla argument som vi har bollat här, som vi har tagit upp, som är liksom, har att göra med omfördelningen, att de här omfördelningsstudierna är kostnadsstudier. Alla de typer av kostnader som vi argumenterat för i den här bokcirkeln inte är kostnader, utan att det är egentligen andra typer av studier som visar på någonting annat. De fick liksom... imaginära kostnaderna kommer ju att bli ännu större i en lågkonjunktur. Mm. Sysselsättningsgapet som då vi gick igenom i första kapitlet som folk hävdar tyder på en dålig svensk integrationspolitik, den kommer enligt den analysen bli ännu sämre när sysselsättningsgapet ökar, vilket troligtvis kommer göra i en lågkonjunktur. Och omfördelningen mellan infödda och invandrare kommer också öka. Och om man tolkar det som en kostnad så kommer kostnaderna för invandringen också öka. Så det är viktigt här i framtiden när vi kommer möta den här debatten igen att hålla reda på principerna. Alltså, vad är det här för typ av studie? Vad är det för resonemang? Så man inte bara försöker liksom ta det för... Man får liksom helt enkelt mota Olle i grind där. Säger man Olle i grind?
Nej. Ja, jo.
Inte Olle som öppnar grinden. Möta... Ja.
Nej, strunsamma. Jag tror Olle står i grinden. Han kan nog kanske både mota och öppna. Alltså det vi kallar dörrvakt i Stockholm.
Men varför ska man mota Olle i grind? Inte Olle som motar.
Ja, det har du rätt i. Det, ja.
Det känns som det är någon annan som ska mota i grind.
varför ska man just mota Olle? Lasse, du kan komma in. Olle.
To be continued. Nej, men utgångsläget efter corona känns väl, om jag har förstått det rätt, så för att invandring inte ska vara en het konflikt i svensk väljarkår, så behöver det antingen vara en jävla högkonjunktur, och så behöver den sociala rörligheten vara god. Och den sociala möjligheten för social rörlighet är försämrad och vi går in i lågkonjunktur.
Ja, och folk måste må anständigt bra. Ha en dräglig inkomstutveckling, uppleva att man litar på välfärden och att man tror lite på framtiden. I ett sånt samhälle så får främlingsfientliga krafter väldigt, väldigt svårt att få fäste. Men tyvärr så ligger det torrt hö i varenda hörn i hela Västeuropa och USA idag. Så att vi är inte riktigt där.
Nej, men med den här boken och med den här studiecirkelpodden så står man lite bättre rustad, helt klart.
Precis.
Att möta, ta fighten, att våga ta diskussionen.
Ja, vi hoppas på det.
Ja.
Men det var kul. Sakta. Ja,
det är också.
Det är också.
På återseende, killar.
Ja, ha det bra.
Ha det gott.
Hej då. Tell you